Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Avgifter spelar stor roll.
Ja, men det är en av de viktigaste sakerna, för att låg avgift är lika med mer pengar till dig. Och som vi kommer att titta på, avgiften spelar jättestor roll för hur mycket du får i din ficka.
Mm. Tumregel för avgiftens påverkan.
Och vi kommer att presentera en tumregel för hur du snabbt kan räkna ut, okej, så vad, hur mycket blir det i skillnad på 1% avgift på 10 år? Att vi sätter det i relation till det teoretiska värdet, och hur mycket av det teoretiska värdet kan du fånga?
Mm. Verktyg för att jämföra dig själv.
Och vi har lagt på hemsidan, uppdaterat våra sådana här jämför två fonder med varandra, så att du själv kan liksom titta, okej, om jag har det här månadssparandet, det här startbeloppet, hur mycket liksom påverkar den här avgiften i mitt fall? Och som jag sa, liksom, den stora insikten är att det kommer vara mer än vad man tror.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt 305. Och detta är ju lite pinsamt, för jag insåg att efter 305 avsnitt i rad har vi inte gjort ett avsnitt om avgifter och hur viktiga avgifter faktiskt är för sparandet. Även om jag tror att det är nog ingen som har missat att vi har liksom haft...
Nej, vi har ju nämnt det här och var.
Vi har nämnt det, precis. Och vi brukar ju prata så här, att riktmärket är ju typ max betala max 0,4% från portfölj eller liksom från fond. Jag tror till och med Pensionsmyndigheten hade 0,4 som riktmärke och sen sänkte de, för de tittar bara på globalfonder, och så sa de bara 0,2.
Mm.
Och jag brukar säga att det är den näst viktigaste faktorn när man väljer en fond. Den första viktigaste faktorn när man väljer en fond är så här, okej, vilken typ av fond är det och vilken exponering är det? Ah, liksom nummer två direkt är att titta så här, hur kan jag välja den billigaste i det? För att lite i sparande, det som Jack Bogle sa så här, i sparande så får du vad du inte betalar för. Så ja. där är liksom ingen koppling mellan att ju dyrare desto bättre, utan snarare tvärtom, ju billigare desto bättre.
Mm.
Vad tog du med dig från avsnittet?
Nej, men vi pratade om olika avgifter och när man vet så att ja, men det är 0,4 liksom, det är en bra gräns. Så när man hör som fonder som har så 2% så blir man helt så, va?
Ja, finns det sådana?
Och innan man vet om att en bra avgift ligger på 0,4% max, då är det liksom, då är det inte konstigt med 2% kanske.
Nej, precis.
Men sen är det inte okej längre.
Ja. Nej, och sen så såg vi hur det kunde, vi gör ju några räkneexempel här på att liksom ett barnsparande, på ett pensionssparande, premiepensionssparande, och alltså det blir ju bizarra mängder pengar. Alltså
ja.
Det blir ju liksom ett av räkneexemplen, så blir det ju nästan så här, det är skillnaden mellan att gå i pension med 2 miljoner eller 1 miljon.
Mm. Hälften.
Alltså så här, och då pratar vi inte så att avgiften är 50%. Nej, avgiften under prestation var bara 2%.
Ja.
Så vi pratar ju om det också. Och då kan vi ändå säga att i nästan hela avsnittet är vi dessutom schyssta, för vi pratar inte om underprestation, utan vi bara jämför. Vi säger att de här två fonderna får samma avkastning. Den ena är bara dyrare än den andra.
Mm.
Men i verkligheten så är det ju också så att dyra fonder tenderar att underprestera, för att det är ju som att de behöver ju börja ett par steg bakom en fond med en fond som har billig avgift.
Mm.
Men sen ska jag faktiskt säga att efter inspelningen av detta avsnittet så fick jag en insikt från Jonas i avsnitt 303. Så säger han så här, Jan, alltså så här, avgifter i all ära, men tänk på för de flesta sparare som börjar, så är det inte liksom, det är viktigt att man kommer igång.
Ja.
Och det är viktigt att man sätter sig i bilen, man börjar spara, man börjar liksom ha sitt, ja, men komma igång med sitt sparande. Och då sa han så här, att om du är en person som sparar runt 1500 kronor i månaden eller mindre och har ett totalt investerat belopp på typ 50 000 eller mindre, vilket är typ den medianen i Sverige. Det är många, så kom ihåg, så här, 30% av Sveriges befolkning har inte råd med en oförutsedd utgift på 5 000 kronor. Så att det är ganska mycket, men det hamnar runt medianen. Och då ställde han frågan så här, men Jan, för en sån här spara typ 1500 kronor i månaden, ska spara i 10 år, ha ett startbelopp på typ 50 000. Vad spelar mest roll för den personen att fokusera på? Den billigare avgiften eller att spara 100 kronor mer i månaden? Och du som lyssnar, du kan göra bara så här snabbt, ja, men jag tror det är 100 kronor eller billigare avgift. Och då pratar vi så här 0,5% billigare avgift. Vad spelar mest roll?
Men det är jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, men jag vet, jag kommer inte ihåg alltså, att vi har pratat om det.
Karo bara förnekar, hon vet facit. Ja, men
nej, jag vet, jag kommer inte ihåg, okay. Men det var säkert 100 spänn extra i månaden.
Ja. Och det är rätt svar. Ja. Och grejen är att de flesta, inklusive jag, svarade att avgiften spelar roll, eftersom vi är så inlärda att avgiften spelar roll. Och vi har en lång tråd på detta i forumet, att i början av en sparkarriär så är det faktiskt viktigt att man ökar sitt sparande än att man liksom fokuserar, nu måste jag ha valt fel fond och nu ska jag vara dumt av mig. Eller,
Nej, men det är bra att du säger det, för man kan bli lite så paralyserad nästan då. Vad ska jag då göra? Eller är det lönt för mig att spara?
Ja, men exakt. Sen ska man naturligtvis säga, det är inte som att jag bara dissar hela vårt avsnitt nu om avgifter, utan det bästa är ju naturligtvis, om det var någon som skrev i forumet så här, the power of and. Alltså så att, ja, men det bästa är ju självklart låg avgift och ett högre sparande, för då får du ut mer. Men jag menar att ibland så upplever jag att vi som gillar sånt här nördar liksom för mycket, och så blir det så, vi ska välja den här avgiften för den kostar 0,18 istället för 0,23.
Ja,
sen missar man så här, vet du vad, om du hade sparat en hundralapp extra i månaden så hade du fått mycket mer än det du sparar in på den.
Mm.
Så bra. Jag tänker att vi ska köra igång.
Ja, vi kör igång.
Något du vill lägga till?
Nej.
Nej. Så att ja, men de viktigaste grejerna, fokusera i början av din sparkarriär, öka sparandet, det kommer göra stor skillnad. Maxavgift 0,4 för en fond eller en portfölj. Och sen tänker jag så här, lycka till med ditt sparande och så hoppas vi att du gillar oss. På Instagram så fick vi en kommentar från The Brian VDB som skrev till oss. Du kan läsa vad han skrev.
Ja, er podd och sajt har hjälpt mig att spara och tjäna massor. Strukturerat om allt befintligt sparande för mig och barnen utifrån era tips. Bankens gamla investeringsråd visade sig vara ganska dåliga råd. Upptäckte även Lysa dit jag flyttat nästan allt sparande från Swedbank. Ironiskt nog står det helt plötsligt på mitt Swedbank-konto att jag är nyckelkund. Kanske inte har något särskilt med detta att göra, men så stod det inte tidigare. Tack för att ni orkar.
Mm. Och så svarar jag, och jag älskar ju de här, liksom så här meddelandena när folk har gjort någonting och sen bara hojtar till så här, hur gick det sen?
Yeah.
Men då gjorde jag liksom en karusell på Instagram som visade så här, men vad kommer detta ge Brian över tid?
Mm.
Och då gjorde jag en sammanställning bara så att jag gick igenom alla Swedbanks fonder och så kollade jag så här, vad är snittavgiften för en vanlig fond hos Swedbank, och då var den typ 1,33. Och sen så jämförde jag då, som han sa att han hade bytt till Lysa, så var 0,33. Och så var jag så här, men vet du vad? 1% skillnad i fondavgift gör jättestor skillnad på resultat. Och jag tog med ut en frågesport som var så här, men hur mycket gör 1% skillnad i avgift på 30 år? Och så fick folk gissa så här, men det gör 1% på vinsten, 10% på vinsten, 20% på vinsten och så vidare. Och det roliga var så här, majoriteten hade fel. Det var ganska många som tyckte så här, men det är så här, 1% i avgift ger 10% skillnad. Och
jag så här, som man inte får själv.
Ja, precis.
Ska vi väl kanske vara noga med att säga.
Ja, precis. Att, så här, hur mycket kostar det den här procenten? Så att hela liksom så här, dagens avsnitt handlar lite om så här, vad kostar den där högre fondavgiften? Hur mycket mindre pengar hamnar i din ficka?
Mm.
Och det lite roliga är ju att det är inte bara vi som tycker att, eller jag som tycker att detta är viktigt, utan även liksom myndigheter verkar tycka att detta är viktigt. Att,
vilken myndighet är...
Här har jag tagit lite klipp. Så här är ett klipp från Finansinspektionen.
Mm.
Så detta är svenska Finansinspektionen. Så du kan ju läsa vad jag klippt från deras hemsida.
Avgifter spelar stor roll för ditt sparande. Till exempel kan skillnaden i avgift mellan att spara 2000 kronor i månaden i en fond som kostar 1,5% eller en fond som kostar 0,5% växa till flera 100 000 kronor på 30 år. Samtidigt vet vi att många inte har koll på deras fonder, vad deras fonder kostar, och därmed riskerar att betala för mycket för sitt sparande.
Mm. Mm. Och sen amerikanska finansinspektionen, SEC.
These fees may seem small, but over time they can have a major impact on your portfolio.
Ja, så även liksom små, vad är det man säger? Liten tuva stjälper ofta stort lass. Och om vi tar pensionsmyndighet, detta är sista jag lovar, det kommer inte fler myndighetscitat.
Fondernas avgifter i ditt pensionssparande har en stor betydelse för hur ditt sparande utvecklas över tid. Det är därför viktigt att välja fonder med låg avgift.
Mm. Mm. Så att jag tänker så här, detta avsnittet är superviktigt. Alltså detta är så här, ibland hatar jag själv liksom, det är så här, rubriker i media så här, du vet, 10 tips för att tjäna mer pengar eller så här. Men detta är ett av de få tips som du så här, garanterat kommer att spara
själv,
pengar på.
Ja, som själv kan göra mycket med. Liksom.
Så att jag tänker att vi ska prata om lite så här riktlinjer, vad är en låg avgift, hur ska man tänka, hur stor skillnad är det? Vi kommer att ta en tumregel också för det här med hur kan jag snabbt räkna ut vad kostar den här högre
avgiften. Får jag bara fråga om det här med nyckelkund, för jag är också nyckelkund. Är det liksom något på riktigt, eller är det,
ja, men
vad tror du?
Jag tror att det är Swedbank, vi är ju kunder på Swedbank också, så att, och det handlar inte om Swedbank, utan vi kommer prata om fonder generellt, så det handlar inte om att hänga ut Swedbank här. Nej. Swedbank har vissa bra fonder också. Nej, men de har ett koncept, de har premiumkund och sen har de nyckelbaskund eller så här. Och då är det deras sätt att kategorisera oss kunder. Och ja. Nu mer så har de satt det på hemsidan. Så det hade inget med honom att göra, utan i samband med att skrev
det, ny kategorisering.
Så, byttes det hos alla. Yep. Jag. Men jag tänker att så här, vi behöver ta en lite tråkig grej. Vi behöver ta detta med juridik. Eftersom vi kommer prata om avkastning så är det viktigt att säga så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det är viktigt att säga så här, alla investeringar, fonder, de kan öka, minska i värde och att i värsta fall kan man liksom förlora hela sitt kapital, även om det är så här, jag brukar säga ganska osannolikt när det gäller indexfonder. Och det avsnittet idag är inte sponsrat, vi har gjort research, vi har gjort mycket av matematiken själv, så att det är liksom sammanställt från olika källor som vi bedömer trovärdiga. Och vi har redan nämnt Lysa, vi använder själva Lysa för vårt eget sparande och vi har en sponsrad länk på hemsidan till Lysa, men de har inte sponsrat det här avsnittet. De har däremot sponsrat det andra som där vi pratar om den här
i bonusavsnittet.
Ja. Mm. Bra. Så att jag tänker att om vi tittar på lite så här snittavgifter, så AMF ger varje år ut något som de kallar för den så här årliga fondavgiftsrapporten. Och jag tycker detta är jättespännande.
Men du vet vad jag inser att jag inte vet vad AMF är. Är det en sån pensions...
Ja, det är ett pensionsbolag.
Ja, precis. Ja. Ja.
Okay. Mm. Så att de ger ut en så här, och det är väl bara så här, de och jag som läser den där, tänker jag.
Många i branschen läser fondavgiftsrapporten.
Ja. Mm. Men där är alltid så här massa rolig fakta. Och till exempel så var det att detta är då den senaste rapporten jag kunde hitta, den är från 2022, så den är släppt 2022. Men all data baserar sig på 2021.
Okay.
Och samma när vi pratar om liksom så här snittsiffror från EU, så är det också på 2021, 12, 31. Så att det är det man räknar på. Mm. Så att vi har 4200 fonder, eller 4194 fonder hade vi i Sverige 2021. Och den kapitalviktade snittavgiften för aktiefonder var 1,51%.
Vad är kapitalviktad?
Jo, alltså det finns ju två sätt när man räknar avgift eller när man gör de här jämförelserna. Ja. Så det ena är ju bara att göra så som jag fulade mig lite med Swedbank. Man bara tar en lista med alla fonderna och sen så bara tar man så här, ja men vad är snittet? Vad är snittet på de här 150?
På avgifterna då?
Ja, på avgifterna. Det andra sättet som kanske är mer korrekt, det är ju att man tittar hur mycket pengar finns det i varje fond. Och sen viktar man det. Så att om det är jättemycket pengar i en fond med låg avgift, ja men då spelar det mer roll än att bara titta på alla fonderna och bara ta snitt. Så 1,51%. Så att när jag räknade på Brians exempel med 1,33% i avgift, det var ändå ganska generöst. För det var ändå under den kapitalviktade snittavgiften.
Ja.
Blandfonder, då är det 1,27% i avgift och räntefonder 0,94. Så att man kan ha en känsla för att liksom snittfonden i Sverige kostar runt mellan 1 och 1,5%. Så att man har lite så här, var är vi någonstans?
Mm.
Tittar man, Finansinspektionen släppte också 27 april nu 2023 liksom sina undersökningar, och då sa de också så här att ja, men vi vill titta på den median avgiften. Det vill säga att om vi tar alla fonderna så tittar vi på den mittersta, och då konstaterar de att medianavgiften för en global indexfond var 0,3%, medan då de här aktivt förvaltade fonderna som vi alltid pratar om att man helst ska undvika, de kostar 0,8%.
I medianavgiften.
I procent. Mm. Så att då har vi liksom, och varför jag går igenom detta är för att få en, liksom, man ska få en känsla för var liksom, hur ser spelplanen ut. Och då ska man ändå säga så här, i Sverige ska vi ändå vara lite glada för att avgiften trendar neråt.
Alltså sen, vi säger att de sänks lite,
ja,
eller?
Sen 2011 så har avgifterna sänkts, vi har haft mycket diskussion. I Sverige har vi haft aktörer som Saver och Fondo och andra som liksom sett till att men avgifterna blir lägre eftersom man betalar tillbaka kickbacks, man pressar fondbolagen etc.
Yeah.
Och då ska man ändå säga så att vi tar ju upp det lite i bonusavsnittet, men i andra länder, alltså Sverige är ändå det land som har näst lägst avgifter i hela EU. Så, att även om vi tycker så här 1,51 är högt, så är det så här, det är näst lägst i EU. Vet du vilket land som har lägst?
Säkert Finland. Men de är alltid bättre än oss på allt möjligt.
Ja, det var någon som skrev i forumet så här, Finland som Sverige fast för vuxna.
Ja, exakt. Vi gillar Finland också ju.
Ja, jag gillar Finland jättemycket.
Vilket land är det då?
Nederländerna.
Jaha.
Faktiskt. Mm. Och anledningen till att det är Nederländerna är att de har förbjudit provision. Och de har förbjudit kickbacks. Så att deras avgifter är betydligt lägre.
Men kickbacks, kan du inte bara säga vad det är för någonting?
Jo, men det klassiska, klassiska i Sverige är så här. Lägger du in 100 kronor så betalar fondbolaget halva fondavgiften till den som har sålt in fonden.
Ja, så man tjänar på, om jag pratar om den specifika fonden, då tjänar jag.
Ja,
och det, jag och som det, säljare på det.
Ja, mm. Och det vanliga är ju då till exempel att många tänker ju så här, Avanza Nordnet som vi gillar och har egna pengar på. Men vad många inte tänker på är att halva fondavgiften går till Nordnet eller Avanza. Så när folk säger så här, men Avanza eller Nordnet är ju skitbra, det är gratis. Jag bara, nah! Ja, inte riktigt. Det är inte välgörenhet de driver, utan halva fondavgiften går till dem. Och där är man ju, om jag hade varit på Avanza så hade jag ju varit jätterädd för den lagstiftningen med kickbacks. För att då kommer det innebära att plötsligt så sänks ju halva, alltså vi kommer betala hälften för alla våra fonder. Men Avanza kommer ju då att ha betalt någon annanstans.
Precis.
Är med? Så, att, så att, att fonderna är billigare i Nederländerna är inte nödvändigtvis att det översätts till att den holländska spararen får mer pengar. För att plötsligt har man fått betala på massa andra ställen. Men skitsamma, det är inte...
Jag bara höjer den här. Så.
Det är ju inte liksom poängen här. Men alltså, avgifterna trendar neråt och vi ska vara stolta över Sverige. Det var att vi har låga avgifter i Sverige. Och jag tror att det hänger också ihop med att jag såg någon siffra att om man tar med pensionen så äger 100% av svenskarna fonder. Mm. Så att i Sverige har
vi... Ja, det är fint ju.
Ja. Mm. Vet du hur många det är? Nu blir det så här nörddata. Det kom en så här rapport från Fondbolagens förening som var så här fondstruktur och ägande i Sverige. Som jag faktiskt tagit kontakt med professorn som skrev det. Du bara skrattar.
Varför är jag inte förvånad? Ja. Nu kommer snart akademin och steppa in här i podden.
Ja, ja, men precis. Nej, men då var det så här att mindre än halva Sveriges befolkning äger fonder utanför sin pension. Så att om man ibland tänker så här, alla sparar, så brukar jag säga nej, alla sparar inte. Nej, hälften av alla i Sverige har inget fondsparande utanför sin pension. Och tittar vi på enskilda aktier så är det än värre. Då är det så här, 8 av 10 äger inga aktier.
Nej.
I Sverige.
Nej, och det är ju inte kul att säga det, men det är kanske en tröst ändå om man tänker så här, men alla sparar mycket mer än jag och det är... Men det är inte så. Alltså, det är alltid värt att börja spara. Ja.
Vi har ett avsnitt som vi gjorde förra året som heter så här, jämför dig med den övriga svenskan. Jag tänker att nu har det kommit nya siffror så att jag ska uppdatera den och så kanske vi gör det avsnittet på nytt.
Yeah.
Men då tänker jag så här att med tanke på dagens tema så låt oss ta några konkreta exempel. Så vad spelar det för roll med den här avgiften? Och jag tänker att vi ska göra detta med några scenarion.
Mm.
Så jag har nördat lite. Så att jag har utgått här ett från barnsparande. Och här vill jag då säga en parentes. Vi har släppt en del sådana här korta reels eller sånt om barnsparande. Och jag brukar säga när det gäller barnsparande så är det generella tipset så här. Spara hellre med barnen än till dem. Alltså så att lär barnen om pengar så att de får ett ekonomiskt självförtroende, en ekonomisk självkänsla, en kompetens. För att de kommer tjäna mycket mer pengar genom livet på att ha en kompetens än att de får en summa pengar när de är 18, som i värsta fall de inte kan hantera.
Men du kan inte adressera det sen, för det kan ju också vara så att man själv känner att man inte har någon kompetens. Man bara säger, men det enda som räknas med att jag sätter undan. Men vi kan ta det vid ett annat tillfälle.
Vi tar det ett separat avsnitt.
Ja, det får vi göra.
Men min poäng här är att bara för att jag gör detta räkneexemplet, för att här säger vi så här, men vi sparar barnbidraget. Och jag tycker inte ens det är lämpligt. Spar man barnbidraget så är det nästan för mycket pengar.
Yeah.
Men jag vill bara använda det för att det är mycket än att jag tar något så här teoretiskt exempel. Så låt oss tänka på barnsbarn så kan man bli lite förbannad över hur mycket pengar som går till någon annan än till barnen där man faktiskt ville spara.
Mm.
Så jag tänker så här, vi har 18 års sparhorisont. Vi säger så här, vi börjar spara när barnet föds och har vi en lång sparhorisont så har vi ju tumregeln som säger så här. Mer än 10 års sparhorisont, då ska det vara 100% aktier. Så att vi utgår från att vi ska ha en aktiefond. Vi utgår då från den här Brian, att han har pengarna i sin storbank och sparat sina barn på 1,33. Så jag räknar inte ens på snittfonden.
Nej.
Är ni med? Utan jag utgår från liksom så här 1,33, det var 1,51. Och sen jämför vi då att han sa att han bytte till Lysa. Och Lysa, för om man har 100% aktier hos dem, så är det 0,33.
Procent i avgift.
0,33% avgift. Och då kan folk vara så här, men och jag, om jag gör det själv så får du det billigare. Och så är jag så här, ja, i forumet så testade vi göra detta billigare, då kom vi ner till 0,3. Så att 0,33 så är det ganska rimligt. Så att det är ingen som folk bara, så här smygreklam. Nej, jag utgår från vad Brian sa. Mm. Och det går inte att göra jättemycket billigare. Det går att göra så här, kanske 2 baspunkter.
Men när du säger att man kan göra det billigare, då betyder det att man själv sätter ihop sin portfölj.
Att man själv liksom sätter ihop sin portfölj, sin kombination av indexfonder. Och det blir inte ens lika bra som de här fondrobotarna.
Mm.
Så att, och jag tyckte så här, det blev väldigt så här, min siffer liksom grej fick tillfredsställt. För det var skillnad 1,33 och 0,33. Så skillnaden blev exakt 1% i avgift. Och sen utgår vi från barnbidraget som är 12,50 kronor per månad. Och vi utgår från att vi har 0 i startkapital.
Ja.
Så det är förutsättningen. Så att vi sparar till ett barn i 18 år, vi sparar barnbidraget, vi sparar det i en aktiefond. Vi säger att avkastningen är då 7-8%. Så att vi liksom har att vi har 2 spår. Allt är lika, det enda som skiljer är avgiften. Ja, helt enkelt.
Mm.
Men innan vi hoppar in i det så gjorde jag faktiskt en räkning där var så här, men vad händer om vi inte skulle valt en fond och vi skulle satt pengarna på ett bankkonto? Och jag tänker det är ju aktuellt särskilt nu med inflation.
Yeah.
Och då har jag räknat med, så vad blir det om vi skulle räkna 2% inflation och vi sätter pengarna på bankkonton? Och då blir efter de här 18 åren, då blir slutresultatet, alltså sparar du 1250 kronor i 18 år så blir det 270 000. Det är alltså pengarna som du har satt in under perioden.
Yeah.
Men om vi då räknar 2% inflation så blir det faktiskt 17% mindre. Alltså köpkraften urholkas.
Mm.
Så att du har egentligen bara ett motsvarande värde på 224 000. Så att du har blivit av med ungefär då 50 000 eller 46 000 kronor i form till liksom förlorat till inflationen.
Ja, och det är ju faktiskt många som har sparkapital på bankkonto. Bara för att liksom man känner sig säker då på att ja, men de försvinner inte. Men de försvinner ju faktiskt lite grann.
Ja, det,
och då är du ändå snäll.
Du är ändå snäll
för
här.
Du har ju tagit en inflation på 2% som det ska vara. Ja. Men det är det ju inte nu.
Nej, alltså nu har vi en inflation så här i maj 2023 på 10%. Alltså det är ju ännu värre. Men återigen, min poäng här var egentligen bara att visa så här, att ha pengarna på bankkonto över en lång tidsperiod är inte ett bra alternativ.
Nej.
Det var poäng.
Mm.
Så att man ska investera dem, och skulle jag till och med välja mellan så här, ha pengarna på ett bankkonto eller en fond med hög avgift, hellre en fond med hög avgift för att, så att pengarna blir investerade. Men nu har jag som tur att 2 alternativ. Jag kan ju välja liksom låg avgift eller den här höga avgiften. Och på den här 18-årsperioden så blir ju skillnaden alltså nästan 50 000 kronor. Så att i den låga fonden då har pengarna växt då från 270 000 som jag satt in till ungefär 470 000. Så det är 200 000 kronor i vinst. I den dyra fonden har de ju växt från 270 000 till 422. Så att det är nästan 48 000 kronors skillnad. Som nu går, jag ska inte säga att de går till banken, för det är inte sant. Men de går ju liksom delvis till banken, men det är ju också pengar som du inte får för att pengarna kan liksom inte jobba i den här ränta på ränta effekten.
Nej, precis.
Så att, och detta tänker jag liksom är, och detta är egentligen bara så att 2 val.
Mm.
Och det är därför till exempel när Brian skrev det där på Instagram, som jag är så här, men du vet, har du firat? Har du firat den här förändringen som du kanske bara tog dig 15 minuter att göra att växa pengar? För att hade du haft ett barnsparande på de här 18 åren så är den 15 minuters skillnaden motsvarar ju 50 000 kronor i skillnad. Och det är ju detta som liksom Finansinspektionen både i Sverige och i USA och Pensionsmyndigheten försöker liksom påpeka. Och det är så här vi ofta också blir lurade av finansbranschen eller av liksom rådgivare. För då går de och säger så här, men titta här Jan, vad bra det är. Du satte in 270 000 men du har fått ut 422.
Mm.
Och så säger de så här, titta det är nästan, liksom, det är x procents avkastning. Titta vad bra, titta vad duktiga vi har varit. Och så berättar de inte så här, ja, men om du hade placerat det då i en billigare fond eller i den här indexfonden, ja, men då hade du haft 470.
Mm.
Och vissa sådana här liksom svenska företag där man kan ha sina pengar, de visar inte ens den här jämförelsen. Utan
nej,
de visar
varför skulle de?
Ja, utan de visar bara så här, så här mycket har du satt in, så här mycket har du fått ut, titta det är mer, grattis. De visar inte så här, hur mycket detta som jag gör, hur mycket hade du fått, vad är liksom alternativet?
Mm.
Och jag tänker så här, alltså 50 000 på 470 000, alltså det är ju ändå nästan 10%. Det är ganska mycket pengar. Och sen så har jag försökt illustrera det här att jag bara visat diffen. Och för dig som lyssnar, du kan ju bara ladda ner slidesen, eller det spelar inte stor roll. Men det viktiga här är att se att den här ränta på ränta-effekten, den liksom ökar med tiden. Att ju längre tiden går, desto större blir förlusten, för det är desto mindre pengar har du som hade kunnat jobba åt dig och tjäna nya pengar.
Ja.
Så att det är ju det som blir så himla liksom viktigt.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, men jag tänkte på vår ränta på ränta-kalkylator som vi har. Där kan man ju själv se liksom hur ränta på ränta-effekten fungerar.
Ja.
Liksom. Att det helt plötsligt tjänar pengarna mer pengar än vad du har satt in.
Ja.
Och då är det ju över lång tid som vi pratar. Men det är liksom, det är det jag sitter och funderar på nu.
Alltså.
Hur fantastiskt det är med ränta på ränta faktiskt.
Och jag kan säga att jag hade tänkt någonting säga det sen. Vi har på hemsidan också gjort en kalkylator för att jämföra två fonder. Alltså så att du kan göra precis denna matten. För när jag satt och gjorde detta så gjorde jag ju massa av jämförelser. Och sen var jag så här, detta är skitstökigt att göra detta för hand. Så var så här,
jag gör en kalkylator.
Så att det finns också en länk i beskrivningen där du kan göra precis detta. Vi säger så här, men jag har så här mycket pengar i startkapital, jag månadsspar, så här, detta är avkastningen, vad blir detta?
Mm.
Och här ska jag faktiskt ge cred till Patrik Adamsson på Lysa för att han gav mig lite inspiration och hur man kan tänka kring det här. Och tillsammans med Vanguard, som heter amerikanskt bolag, hur de väljer att illustrera detta. Så den här illustrationen som jag gör visar här nu, den är helt och hållet snudd från Vanguard. Och vad de gör, och vad Patrik också kastade ljus på, var så här, att när man försöker ofta jämföra så här, men du får 50 000 kronor mer än det här. Så här, som den jämförelsen jag gjorde nu, att du får 470 000, du får 422 000, 48 000 försvinner i någon annans ficka istället för att hamna i ditt barns ficka. Och 48 000, det är ju både resa och körkort. Så det är liksom mycket pengar. Men då sa de så här, men det blir så beroende på belopp, sparhorisont, differens i avgift. Så ett mycket bättre sätt att illustrera detta. Och detta har jag aldrig tänkt på innan. Så cred till Vanguard och cred till Patrik på Lysa. Då säger de så här, men räkna ut i jämförelserna, räkna ut det teoretiska maxvärdet.
Ja.
Ja, helt enkelt. Så de säger så här, okej, men i detta fallet så räknar vi som om vi hade investerat i index och där inte hade funnits några avgifter. Hur mycket pengar har vi satt in och hur mycket hade jag fått ut i vinst? Och då säger vi i detta barnsparande exemplet, då är det 270 000 som vi har satt in. Och sen har vi fått ut på den här tidsperioden som max 217 000 kronor om avgiften hade varit noll.
Ja.
Och sen så säger de då så här, jämför mot det här teoretiska maxet istället. För att då kan du plötsligt sen jobba fram en tumregel där du tänker så här, hur mycket betalar jag i avgift på olika tidshorisonter, och då blir det helt oberoende av sparandet. För då kan vi tänka i procent. Så i det här fallet, så om vi tar den billiga fonden, vi har ju fortfarande satt in 270 000, men vinsten blir 200 000.
Yeah.
Och 13 000 har vi betalat i avgifter.
Yeah.
Så att då kan man säga så här, och i det andra exemplet med den dyra fonden, vi har satt in samma belopp på 270 000, men vinsten är bara 151 000.
Mm. Mm.
Och sen har vi betalat 48 000 kronor i avgifter. Så om vi tittar på det så utifrån en helhet, då är det teoretiska maxet, alltså 100% är 487 000. I den billiga fonden så fick vi behålla 470 000. Ja. Det motsvarar 96,5%. Så att 3,5% av totalbeloppet försvinner i liksom avgifter och ränta på ränta. Och den dyra fonden, då får jag behålla 86,7% av det teoretiska maxbeloppet. Och då kan jag ju då jämföra för skillnaden mellan det jag får på den billiga och det jag får på den dyra fonden. Det blir ju de pengarna som går förlorat till avgifter. Så att tänka så att liksom det som är det nya, eller som jag tänker så här, gud, ja, men detta är ett smart sätt. Hur tänker jag på detta i förhållande till maxvärdet? Och det fina är att då kan man börja liksom härleda en tumregel. Men jag tänker att vi ska ta ett exempel till innan vi hoppar till tumregeln. Så det andra exemplet, nu hittar jag på, jag vet inte om Brian gjorde detta, men vi tar tjänstepensionssparande. För att alla svenskar som är kollektivavtalsanslutna eller har jobb får ju ofta då en tjänstepension. Och då har jag utgått från att då Brian eller Martin eller någon här är som liksom snittsvensken. Så jag gillar ju liksom snittsvensken, även om han eller hon inte finns. Så medelåldern, snittåldern i Sverige 2022 var 43 år.
Mm.
Och så ser vi att snittlönen i Sverige 2021 var 37 100 kronor. Så vi ser att Brian tjänar detta. Och så ser vi att han jobbar på en kollektivavtalsansluten arbetsplats. Då får han 4,5% avsättning till sin tjänstepension.
Per månad, ja.
Per månad, så det motsvarar 1700 kronor.
Mm.
Och enligt Pensionsmyndigheten så har en genomsnittlig 43-åring 350 000 kronor i sin tjänstepension.
Mm.
Så att återigen, alltså så här, det är bara så här snittet så att vi ska ha en person. Och sen ser vi att Brian går i pension när han fyller 68. Eftersom vi liksom hela tiden flyttar upp pensionsåldern. Så vi har 25 års sparhorisont. Så återigen, vad är det som funkar liksom på ränta på ränta-effekten? Är det sparhorisont, startbelopp och månadssparande? Så att det är det jag försöker liksom identifiera här. Och så jämför vi återigen två fonder. De 1,33 eller 0,33. Och notera att jag hade kunnat vara ännu mer oschysst här och räkna på 1,5%. Ångrar mig lite att jag inte gjorde det. Men...
Du är väl alltid försiktig?
Ja, men jag var så här, jag räknade först på Brian och sen så hittade jag snittsiffrorna.
Ja.
Men om vi då istället för att titta på graferna så använder vi vår räknare och så gör vi den här illustrationen. Då på de här, liksom sin hela tidsperiod, då har Brian då satt in 860 000 kronor. Mm. Det är alltså den totala avsättningen till hans tjänstepension. Och den teoretiska maxvinsten, om vi hade räknat att han hade placerat till 0% avgift, hade varit 2,4 miljoner. Så totalbeloppet är ju någonstans runt 3,3 miljoner. Är du med?
Ja. Yeah.
Så låt oss titta då om han hade valt den billiga fonden. Återigen, samma insatta belopp, 860 000. Vinsten som han får är då 2,2 miljoner eller 2 miljoner 197 000.
Mm.
Det vill säga att han får av den teoretiska vinsten som han kan få ut så fångar han 91%. Vilket är ganska schysst. Och under den här livstiden så har han betalat 106 000 i avgifter.
Och det var vilken...
Detta var 0, det var den billiga fonden.
Det var den billiga
fonden. Mm. Vill du gissa hur mycket av vinsten som kommer, liksom som försvinner?
Det är svårt att gissa eftersom det är ränta på ränta också ju.
Jag skulle säga att det är helt omöjligt.
Mm.
I princip.
Mm.
Men om vi tar den dyra fonden, så han har sparat 860 000. Vinsten är 1,6 miljoner.
Mm.
Så av den teori...
Det känns ändå mycket.
Ja, det känns mycket när det låter. Bara sabba mitt exempel.
Nej, jag sabbar inte det. Du får lägga upp smashen här.
Okej, du bara sabbar.
Eller jag la upp den, du får smasha. Mm.
Då är det 66% av den teoretiska vinsten. Så att han fångar, alltså så här, med den låga fonden. Det enda som skiljer här, vi pratar inte om att den ena fonden har bättre avkastning än den andra. Vi pratar om att de har samma avkastning. Mm. Men i det ena fallet med den billiga fonden som är 1% billigare, då får han 2,2 miljoner. I den andra får han 1,6 miljoner i tjänstepension.
Mm.
Men det är skillnaden mellan att fånga 91% av vinsten eller fånga bara 66% av vinsten. Och avgifterna han har betalat är 411 000 under samma period mot 106 000 under samma period. Så att vi har liksom både att han har betalat jättemycket mer i avgift, 4 gånger mer, men han har dessutom missat en stor del, alltså han har missat, vad blev det, nästan 25% enheter av vinsten. Så det är ju liksom en jättestor skillnad.
Men du, har du också kollat om det finns någon dyr fond som har riktigt bra avkastning?
Mm.
Mer än då 7% som är genomsnitt för en indexfond.
Okej. Var det också sån uppläggning?
Eller? Nej, det var det inte. Jag blev, för att det är invändningen som kan komma. Det är ju så, men den fonden som är lite dyrare, den har också bättre, den kan också ha bättre avkastning. Ja. Och det är ju verkligen ingen regel.
Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Ja. Alltså all forskning, och vi hade ju liksom när vi hade professorerna på, så är det ju det här klassiska inom sparande, att det är, i alla områden i livet så är det så här, ju dyra sak så är det desto ofta bättre kvalitet.
Mm.
Så ju mer du betalar, dyrare jeans är bättre kvalitet än billiga jeans. Problemet med fonder och sparande är precis tvärtom. Att ju dyrare avgift, ofta desto sämre. Så att, för att grejen är ju att det är jättesvårt att slå index. Och där finns här studier, Spiva till exempel, som vi hade ett avsnitt, jag tror 302. De har ju tittat på 20 års historik. Och de konstaterar ju så här, de flesta aktiva förvaltare, alltså de flesta dyra fonder, misslyckas mot index. Misslyckas mot de billiga fonderna, liksom majoriteten av tiden. Och ju längre tidsperioden blir, alltså särskilt på ett pensionssparande, desto större är sannolikheten att de misslyckas.
Ja.
Och Morningstar, som många gillar, som är så här, du vet, ger ut stjärnor, etc. De brukar ju också säga så här, att den viktigaste så här prediktorn för framtida avkastning är låg avgift. Så tvärtom skulle jag säga så här, att jag har ju varit extremt schysst i de här exemplen.
Yeah.
För ett, jag har inte tagit medelsnittavgiften, men jag har hittills, vi kommer göra det i slutet, jag har hittills inte ens tagit med underprestation. Och sen är det också ett ganska logiskt argument, eftersom om alla fonder kämpar med att slå index, de flesta inte slår index, om det nu är någon smart person som kommer på så här, jag är skitgrym på det här, så vad kommer den personen göra? Inte kommer det vara någon Robin Hood som skänker bort pengarna, utan då kommer den personen förmodligen höja avgiften så pass mycket att han eller hon kommer att hamna nära index i alla fall.
Ja.
Varför
så att man själv tar
ja, så att pengarna kommer liksom till dem.
Mm.
Och det är ju det vi också ser i fondbranschen, att det finns ju då till exempel, om vi ska ta Andreas och Henrik från Coeli som vi har haft i podden ett par gånger, som är aktiva förvaltare. Det intressanta där är ju att innan avgifter så slår de index, men efter avgifter så förlorar de det här 5-årsvadet vi hade mot en indexfond. Så att nej, och ska jag vara så här, vi har ju Bospar till våra barn hos en sån svensk organisation. Och i det här, de erbjuder en fond som är 2,7% i avgift. Alltså på riktigt. En av de 15 fonderna man kan välja har 2,7% i avgift. Det är så här, alltså du blir ju av med mer än hälften av vinsten.
Mm.
Alltså det är så här, man kan bli förbannad för mindre. Så att i detta fallet, om vi tar den här tjänstepensionsanalysen, så om det teoretiska maxbeloppet är 3,280,000, så får du med den billiga fonden, du fångar 93,2% av det teoretiska totalbeloppet, medan den dyra fonden med bara 1% mer i avgift gör att du bara får behålla 75,3% av totalbeloppet. Utan att det är ju liksom väldigt mycket pengar som går, liksom det du förlorar till följd av den här avgiften mot den billiga fonden är nästan 600 000. Så att det här valet att för Brian som är 43 år gammal har en snittlön med en snittavsättning som väljer mellan 1,3% i avgift och 0,3% i avgift, det är 600 000 kronor. Eller liksom så här, vad blir det? 50 000 kronor i månaden i ett år.
Mm.
Ja, eller hur man nu vill räkna om det. Vad tänker du?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men förr i tiden, tänkte jag säga, så blev jag alltid arg.
Ja, var är du? Var är arga Karla?
Ja, men nu så, jag känner inte mig resignerad. Det gör jag inte. Nu har jag hört detta, vi har pratat om det mycket, du och jag också. Ja. Jag vet inte, jag känner mig lite sorg kanske.
Ja.
Jajaja. Innan blev jag alltid arg och du försökte dämpa min ilska i podden. Men jag känner sorg faktiskt för alla de pensionspengarna. Alltså,
men vet du vad? Ja. Jag kan göra oss lite mer förbannade. Mm. Så jag kollade på fondbolagens förening. Så här. Alltså jag inser hur nördigt detta måste vara så här när jag berättar om det. Men när jag sitter framför datorn så tycker jag att detta är jätteskoj.
Yeah.
Så jag kollade på deras månadsstatistik över fondförmögenheten i Sverige. För de släpper sånt varje månad. Och då var det nu i mars 2023 så var för totala mängden pengar i svenska aktiefonder var 4153 miljarder ish. Det var någonstans, det kan vara 4,1 eller 4,2. Men 4200 miljarder kronor. Om vi utgår från att vi har snittavgift på de där 4200 miljarderna på 1,5%. Alltså det är 60-65 miljarder kronor som går till svenska banker och fondbolag per år utan att de tar någon risk.
Ja, precis. Ja. Alltså, men det är klart de går bra då.
Ja, men du vet, det är helt bizarrt. Och det är så här, jag tänkte också på att så här, jag gillar ju Jack Bogle, men i bonusavsnittet så sågar ju ni mig när jag försöker komma med hans citat. Men han säger ju så här, alltså tänk att vi liksom tillåter som småspara. Du och jag, vi tar 100% av risken.
Mm-hmm.
Vi sätter in 100% av kapitalet. Och här får du så här 75% av vinsten.
Mm. Men om du bara skulle sätta dig i skorna på banken och bara så här, men du får ju ändå mer än du skulle sätta in annars. Alltså det är de argumenten som kommer. Och du vet, det är lite så, de slår mig fan inte med ansiktet. Du får ju ändå mer än vad du skulle fått om du bara hade haft det på bankkontot och sådär.
Ja.
Alltså står du?
Ja, ja, ja. Och vem är det som liksom sätter räntan på bankkontot? Ja, det är ju dem också.
Ja. Så att, nej, men så jag är nog liksom mer så att jag tänker så, vad säger de till oss om vi skulle liksom konfrontera dem?
Jag ska faktiskt ha så här, de ringde från Swedbank så automatiskt uppringning så här, vill du boka ett rådgivningssamtal?
Ja, men jag har redan haft det en gång och du, alltså detta har vi ju inte publicerat ens. Nej. Och det ska vi ju såklart inte göra, vi vill inte hänga ut någon enskild bank som du sa innan. Men,
eller bankrådgivare.
Men alltså du var ju helt chockad efterför.
Ja, 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 men detta var ju typ 2019 eller något så här. Jag fick rådet sett typ alla pengarna i aktivt förvaltade fonder, naturligtvis deras dyraste fonder, och jag skulle ha 50% av kapitalet i deras ny teknikfond.
Mm.
Alltså det var så här, jag höll på. Men du vet, det hemska var att rådgivaren hade gjort så med sina egna pengar.
Ja, men
så,
det säger han, det säger de, Jan. Och du ska inte säga att någon ljuger och så, men helt ärligt liksom. Ja. Alltså jag har svårt att tro det.
Nej, jag tror inte. Men skitsamma. Ja, så att vi hoppar vidare
igen.
Ja, vi hoppar tillbaka. Så att det är väldigt många som tjänar väldigt mycket pengar på att du och jag ägnar mer tid åt tandborstning än att liksom åt vår ekonomi eller att titta på de här fondavgifterna. Du vet, de fondbolagens förening gjorde också en sån här undersökning. De var så här, nej men när du väljer fond, vad tittar du på? Vad väljer du på? Ja, då valde så här, hälften av människorna valde så här historisk avkastning. Och sen var det några...
Ja, det är hälften, men jag hade inte ens tittat på historisk avkastning. Ja. Om vi säger att jag hade varit 22 år gammal och valt en fond. Alltså jag hade valt på namnet, John. Oh, förstår du?
Ja.
Hållbart vatten, bla bla bla.
Vet du vad det sjuka är?
Och så heter det något fint sånt, UNESCO bla bla bla, certified eller whatever liksom. Det heter de kanske inte. Men vet du vad det sjuka är, Karo? Jag hade valt på det och jag valde 22 år gammal, valde jag alltså Indian Equity någonting. Eller vad det var, 25 år var jag kanske. Alltså du vet, för mig är det bara så, hur sexigt är det?
Ja, men du vet, jag tror att du vet, en av de där dyra fonderna som vi pratar om med avgifter över 2%, det är ju så här Sustainable Water, chifräs. Du vet, det är så dumt. Det är så, alltså, nej.
Okej, men ska vi gå vidare?
Vi går vidare.
Man väljer på hur sexig en fond är.
Nej, man väljer på hur
kolla
billig den är.
Kolla inte avkastningen.
Nej, och du vet, det är många vet ju inte.
Historiskt.
Helt irrelevant vad den historiska avkastningen är. Mm. Bara så att vi dödar
det. Vet vi.
Namnet är också helt irrelevant. Det enda som jag påstår spelar roll för en avgift, om jag skulle säga så här, plats nummer 1, 2 och 3, så är det så här, exponering, alltså är den global index, är den passiv eller aktiv? Du ska välja passiv. Och sen hade jag tittat så här, hur bred är den? För vi kommer ta det som enda undantaget, så att den investerar hela världen. Och sen det enda jag hade gått på är så låg avgift som möjligt.
Mm.
Det är de tre grejerna. Passiv, exponering och avgift.
Mm.
Bra. Så att nu har jag gjort det. Jag kommer inte göra så många. Jag har bara ett exempel kvar. Men som sagt, vi har en räknare. Så man kan googla så här. Rika tillsammans, jämför avgift. Jämför fondavgift. Ja. Och så kommer man till den här räknaren. Och så kan man liksom dra i spakarna. Och säga så här. Månadssparande, tidshorisont, avgift fond A, avgift fond B. Man kan till och med lägga in underprestation och man kan lägga in så här fast avgift. För det är vissa som har så här, men du betalar 300 kronor för att vara kund på detta stället. Vad kostar det där? Och så får man upp just de här siffrorna med så, precis den illustrationen som vi har här. Att hur mycket har du satt in? Hur mycket är den teoretiska vinsten? Hur mycket får du med den billiga fonden av den teoretiska vinsten? Hur mycket får du av med den dyra fonden? Och leker man med detta så kommer vi till det Vanguard och Patrik då på Lisa kastade ljus på. Att, och detta tycker jag är coolt för att jag har hållit på med detta i 20 år och jag har inte tänkt på det här själv.
Är det tumregel nu?
Ja.
Mm.
Du betalar ungefär avgiften multiplicerat med antalet år i sparhorisont i avgifter. Okej, okay? Så jag säger det igen och så ska jag ge några exempel.
Mm.
Så du betalar ungefär avgiften gånger sparhorisonten i avgift. Okej? Okay? Så att om du nu väljer en fond med 0,3% i avgift som vi har räknat på här. Och den här fonden, jag äger den här fonden med 0,3% i 10 år. Så är det 0,3 gånger 10 är 3%. Så det betyder att jag kommer alltså få behålla 97%. Jag kommer 3% kommer försvinna och 97% kommer jag behålla till mig själv. Och nu himlar Karo med
ögonen. Nej, jag bara tonade ut.
Okej, jag tar det igen då. Så att jag vill veta så här, utan att sitta med min ränta på ränteräknare och min jämförkalkulator, vill jag veta så här, hur stor är skillnaden mellan två fonder i avgift? Hur gör jag matten i huvudet?
Jo, men kan du säga det i siffror här nu? Den tumregeln?
Så att om vi ska göra den här jämförelsen som vi nu har gjort numeriskt, så gör vi den med hjälp av den här tumregeln. Då säger jag så här, jag har en fond som kostar mig 0,3% i avgift och jag äger den i 10 år. Med, då kommer 3%, alltså 0,3 gånger 10, försvinna.
Ja, och det har vi ju sett faktiskt i exemplen.
Ja, okej. Okay. Om jag då har en fond som kostar 1,5% i avgift i 10 år, då kommer ungefär 15% av totalbeloppet försvinna.
Ja.
Okej. Gör du detta med flit?
Nej, för att jag såg det innan att det var runt 3%. För man fångade ju 97 eller 96
procent.
Av maxbeloppet på den billiga fonden.
Ja. Och på samma sätt här, har du då en billig fond 0,3% som du äger i 30 år, alltså som är ett pensionssparande, då blir det 0,3 gånger 30, det är ungefär 10%.
Yeah.
Är du med? Så då får du behålla 90% av totalbeloppet. Mm. Om du har en fond som kostar 1,5% i 30 år, ja, men då blir det ungefär 40%.
Ja.
45% är matten.
Men det är bra, man kan räkna det i huvudet. Eller
ja. Så då får du bara behålla 55% av totalbeloppet.
Mm.
Är du med? Så att, ja, men antingen behåller du 10, eller du betalar 10 i avgifter, eller så betalar du 45% i avgifter och minskad avkastning. Och jag tycker att detta är liksom första gången så här, det blir enkelt att räkna. Så här, okej, men vad är överslaget?
Ja.
Och där, om vi hade haft den där dyra fonden på 2,68 i 30 år, ja, men då ger du bort 56% av totalbeloppet.
Vi pratar, mer än hälften alltså.
Mer än hälften av ditt totalbelopp har du liksom gett bort. Och jag tror inte folk tänker på det där, för hur kan 2% bli mer än hälften? Men det blir sådana bizarra summor på grund av den här ränta på ränteeffekten.
Så, men har du sett ännu dyrare fonder än 2,7%?
Jag tror
alltså
det,
utomlands typ så i pensions, eller inte pension kanske.
Ja, men det är klassiskt.
Där brukar de ändå ha koll.
Nej, ja, men det finns ju sådana här, alltså går man, nu är ju detta ändå så här markfonder som vänder sig
till. Kan vi inte gott oss lite i det? Hur dyrt kan det bli?
Nej, men det är bland, alltså det finns ju säkert hedgefonder som är ännu dyrare, men det som är, om vi tar från vanliga småsparen, det som ofta händer är ju att det är dessutom avgifter på till exempel insättningar. Alltså det finns ju olika sådana pensionslösningar. Så när den här arbetsgivaren sätter in 1700 kronor så försvinner det ett antal kronor på insättningen. Är du med? Sen finns det ju avgifter för skalet, att ibland kan du betala 0,5% för någon som ska välja fonderna åt dig. Så då kan du betala 0,5% till någon som väljer fonderna åt dig och sen väljer de fonder för 2% eller 2,68%. Det är väldigt ovanligt i Sverige. Ja, alltså vi har en ganska mogen
jag
marknad.
Jag hoppas det. Alltså det låter ju så fult.
Ja, men det är inget konstigt. Alltså, det är
nej,
inget
jag
konstigt,
förstår att det är något konstigt.
Inget konstigt att i en tjänstepensionslösning i Sverige betala en avgift på hela beloppet. Eller om du
har, vet du, vad sa du nu? På
hela beloppet. Alltså att du betalar en avgift för att du har tjänstepensionen på ett visst ställe.
Ja.
Det är därför till exempel nu har jag inte kollat det på ett par år, men det var ju därför du och jag bytte vår tjänstepension till Avanza Nordnet, för att de hade inte den här skalavgiften.
Nej.
Ja,
okay.
Så att du kan, liksom, är det riktigt illa så betalar du betalar en avgift på pengarna som sätts in, sen betalar du en avgift på skalet och sen betalar du en avgift för fonderna och sen betalar du...
Och det är helt osynligt för dig.
Ja. Jag
tror fan att pensionärerna är fattiga. Så. Ja, eller de känner ju sig fattiga.
Ja, ja,
om jag bara ska raljera lite.
Ja, ja, jag köper inte riktigt det.
Nej,
det är
en sån
här mediamyt att vi pensionärer i Sverige är fattiga.
Ja, det kanske det.
Förlåt att jag sågar den. Men vi ska bjuda in Pensionsmyndigheten så ska vi faktiskt prata om det här. För att jag är ändå så här, Sverige har ändå världens bästa pensionssystem. Och detta är också så här, hittar ju någon rapport. Och så är det så här, ja, hur många fattigpensionärer finns det i Sverige? Det är ungefär 13%. Men hur många är det som är då fattiga i mellan 30 och 50? Ja, det är också ungefär 13%. Så att vad som händer är att de där fattigpensionärerna, det är inte så att du har jobbat hela ditt liv, betalat, liksom fått avsättningar och sen blir du fattigpensionär.
Nej,
utan de som blir fattigpensionärer är ofta de som varit sjukskrivna eller haft en dålig ekonomisk situation genom livet. Så att det där är tvärtom.
Nu blir det ju onödigt mycket fokus på det.
För att
du skulle tillrättavisa mitt raljerande. Vad vi pratade om var att det fanns avgifter ytterligare.
Ja.
Som man inte ser i vissa pensions...
Ja. Och sen finns det ju liksom så här växlingsavgifter när du betalar in pengarna. Och sen har du ju det vi pratar om. Alltså, här går vi ju bananas i bonusavsnittet med Patrik. För att det som den nya EU-lagstiftningen säger, så här, till exempel en avgift som aldrig har redovisats och aldrig syns, är ju spreadkostnad. Alltså inne i den där fonden som köper de där aktierna, så är det ju så att en aktie har aldrig ett pris, utan det är alltid så här, jag vill sälja aktien för 100 kronor, men det är någon som bara vill betala 95 kronor. Alltså vi använder i bonusavsnittet använder vi metaforen som när man är i Turkiet och ska växla pengar, så går man till den där valutahandlaren, eller utomlands, behöver inte vara Turkiet, så är det alltid en tavla, så här, svenska kronor mot den lokala valutan. Och det är ju aldrig samma kurs på köp och sälj.
Nej.
Utan det är alltid liksom att valutahandlaren tjänar alltid pengar mitt emellan. Och så är det med fonder och aktier. Men den kostnaden har ju aldrig redovisats. Och det är det som den nya lagstiftningen kommer att få. Och det nördar vi med.
Mm.
Men jag skulle säga den värsta avarten som inte är ovanlig är ju det som kallas för 2 över 20. Att du betalar 2% för årlig avgift och sen 20% av vinsten. Och det är ju så, hedgefonder har ju blivit liksom, det har varit mycket i USA, men där har jag också, jag såg någon sån här The Hedge Fund Mirage, som var någon sån här bok eller artikel, där jag tror under en period att under en period, tror det var mellan 1998 och 2010, så skapade de här värde, den totala värdeökningen var så 460 miljarder US-dollar. Men av de här 460 miljarderna US-dollar så gick typ 20 miljarder till spararna och 400 miljarder till förvaltarna. Alltså du vet,
det var detta vi pratade om. Jag vågar nästan inte ta upp det.
Ja, det var helt bisarrt.
Nästan allt var borta.
Ja, så att ja, detta är ju så här mitt lilla krig mot finansbranschen. Finansbranschen är ju fantastisk på att liksom så här lägga beslag på pengarna som vi andra sätter in. Med att det är nästan som en skatt. Alltså professorerna vi intervjuade i ett avsnitt, de sa att alltså, avgifter är en form av skatt, en slags förmögenhetsöverföring från de som sparar och tjänar till pengarna till finansbranschen, och sen försöker de ju ta så mycket som möjligt. Och här ska vi återigen i all den här misären vara stolta över, alltså Sverige är ändå så här ett av de ställen där det är lägst avgifter, vi har mest fungerande system, vi har finansinspektion som är duktiga. Vi har fondbolag som faktiskt sänker avgifterna. Vi har företag som försöker konkurrera och prissätta. Mm. Så att även om det är liksom misärigt, så är det ändå bäst i Sverige. Och vi ska ändå vara stolta, för att för 30 år sedan gick det ju inte att spara på det här sättet.
Nej, precis.
Bra. Så jag tänkte att vi ska ta ett sista exempel här. Att vi ska ta hänsyn till det här med underprestation. Så jag har två personer som jag hittat på, Marcus och Emma. De är båda födda 1993, och Marcus och Emma var tydligen de vanligaste namnen 1993. Så de är båda 30 år gamla. Jag utgår från att de ska jobba till 65 års ålder. De har haft exakt samma lön historiskt och haft exakt samma avsättning till sin premiepension. Så nu pratar vi om PPM-delen, som är där 2,5% av lönen som sätts av.
Ja, det är bra. Är unheard of.
Vadå?
Att de har samma lön.
Jaha, okej.
Låt oss gå vidare.
Ja.
Du vet vad jag menar.
Ja. Både Marcus och Emma har idag lön på 40 000 kronor i månaden innan skatt. Och det ger, om jag har räknat rätt, ungefär avsättning till PPM på ungefär typ 11 000 kronor. Så jag har avrundat det till 12 000 kronor. Så att vi har 35 års sparhorisont. Vi har 28 000 i startbelopp.
Yeah.
Vi har 1000 kronor i månaden i insättning. Och Marcus är som liksom representant för oss män. Och han har historiskt förvaltat själv. Liksom så att han har inte gått på det här liksom förvalet. Utan han är så här, men jag kan göra detta bättre själv. Och han har haft en snittavkastning på 5,02%. Och då kan man fråga så här, hur kommer jag fram till 5,02% på Marcus? Jo, för det är snittavkastningen för de privata fonderna.
Okay.
Så att jag har varit kollat så här på Pensionsmyndighetens hemsida, så här, vad är snittavkastningen? Och han vet, Marcus ändå så här, han vet att låga avgifter är viktigt. Så att, och här kom faktiskt en faktor jag inte visste. Apropå att Sverige är bra, Pensionsmyndigheten är duktiga. De har satt ett maxtak, att ska du vara med i premiepensionen så får maxavgiften vara 0,68%.
Yeah.
Så de har typ halverat det mot snittet.
Mm.
Och den kapitalviktade avgiften i PPM är 0,28%. Så att vi säger så att han är duktig, han har 0,28% i avgift. Han har 5% avkastning historiskt, vilket är de privata fonderna. Emma, hon har varit så här ointresserad och liksom så här lat, passiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad. Och som vi vet, det är en framgångsfaktor när det gäller sparande.
Yeah.
Så att hon har haft en snittavkastning på 7,58%. Och vad kommer 7,58? Jo, men det är AP7 Sofa. det här förvalsalternativet som jag tycker att alla ska ha, det är det man har om man inte har gjort något val. Mm. Och detta är också det snittavkastningen för AP7 Sofa sedan start 2000. Hade vi bara tittat på de senaste 10 åren så hade det varit ännu större skillnad mellan Marcus och Emma. Men jag la upp detta, vi diskuterade detta i forumet. Och då var folk så här, det är för stor skillnad avkastningen detta har varit sedan start. Så jag har tagit snittavkastning sedan start. Och detta går dessutom i linje med Dalbar som är så här amerikanskt företag som varje år gör studier. Så här, hur går det för index och hur går det för den genomsnittliga småspararen? Och då är också underprestationen ungefär 3%. Nej, men jag vill bara vara så här, siffrorna är inte orealistiska och jag tar gärna en diskussion med vem som helst om vi ska göra om det här exemplet. Och faktiskt lärde jag mig en ny grej också i researchen här. Jag har alltid sagt att AP7 har en avgift på 0,11, men det är inte sant, utan avgiften är 0,05, alltså 5 baspunkter.
Varför har vi sagt 0,11 då?
För den har nog varit det innan. Eller så har jag bara haft total fel. Så att avgiften är lägre, så att avgiften i AP7 Sofa är 0,05% fram till ens 55-årsdag, och detta gäller alla, inte bara påhittade Emma. Och från 55 år och framåt så sänks den ner gradvis till att landa på 0,04%.
Är det för att man får mer räntor?
Ja, och räntefonder är billigare.
Ja, precis.
Så att vi liksom så här, återigen här, vi pratar 0,05 versus 0,3 på Marcus i avgift.
Yeah.
Men det är ändå 6 gånger, man måste tänka på det, är 6 gångers skillnad.
Mm. Mm.
Alltså det är 600% högre avgift.
Vad sa du nu? 600%?
Ja, det kanske räknade
fel. Vänta, 0,05 och 0,28 hade han.
Ja, du behöver gånga med 6. Nej, till och med 7. Skitsamma, detta är, jag ska inte göra matteräkningen.
Det är alltid så jobbigt när man sen ska liksom så, överföra det till vi går vidare.
Jag tänkte 0,05-0,30, det är 6 gånger.
Ja, det är 6 gånger, men är det då 600%?
Jag vet inte, nej, jag vågar inte ha den diskussionen. Vi går
jag
vidare.
Vågar inte heller det.
Vi går vidare.
Ja.
Så att, låt oss, jag körde de här siffrorna i vår räknare. Mm. Då har jag jämfört 2 fonderkalkylator. Så det teoretiska maxbeloppet på 35 år, det blir 2,387,989 eller 2,4 miljoner.
Det teoretiska maxbeloppet, och då är det utan någon avgift.
Ja.
Ja. Ja. Nu räknar vi så. Mm.
Ja. Så att vi har bara satt den till noll.
Mm.
Emma, hon kommer då fånga 0,05 gånger 35 år. Så hon kommer, och det är ju typ, vad blir det, 1,5%. Så hon kommer fånga 98,7% av den teoretiska maxvinsten. Nej, jag använder tumregeln.
Så att, ja, du använder tumregeln.
Ja, så att hon kommer få 2,35 miljoner av de här 2,4. Mm. Så att liksom, den här låga avgiften gör ju, alltså 0,05% gör ju att hon får ju nästan hela vinsten till sig själv. Vill du gissa hur mycket Marcus får ut?
Jag behöver inte gissa. Vad hade han? 0,28
ja.
Gånger då 30 år.
Ja.
Ja, men...
0,3 gånger 30
försvinner då 6...
10, det blir ungefär 10%.
10%.
Eller hur?
Ja, men, 9, precis 9.
Ja. Men, kommer du ihåg att han underpresterade med 2,5%?
Nej, jag kommer inte ihåg det.
Ja.
För att han höll på att fippla med pengarna.
Ja.
Och ta in och ta ut och...
Ja.
Så sluta John. Men vänta här nu. Vad hade han exakt nu gjort med pengarna?
Han underpresterade, han presterade.
Ja, men vad gjorde han när han för att det
jag ska du berätta hur mycket han får? För han får alltså 48% av det teoretiska max. Han får alltså ganska exakt hälften av vad Emma får.
Ja.
Så att om Emma får 2,3 miljoner så får han 1,2.
Ja.
Och detta är så att förlusten här är nästan alltså 1,2 miljoner. Alltså det är helt bisarrt.
Det är helt bisarrt, ja. Men vad gjorde han som gjorde att han underpresterade? Om man bara skulle liksom göra en liten lista så, gör inte detta.
Okej, okay. Men om vi ska ta, jag har en sån här. Det är inte lätt att vara småspararlista.
Mm.
Så det första är ju avgifterna. Han väljer fonder med högre avgifter.
Ja.
Liksom. Så det är nummer ett.
Men han hade ändå 0,28 i snitt.
Ja. Tänk om han lägger på 0,6. Alltså du vet, alltså det hade varit ännu mer bisarrt. Ja. Mm. Men så jag ska säga, misstag nummer ett är att avgifter.
Ja.
Misstag nummer två är förmodligen så här, försöka förutsäga framtiden och tajma. Liksom byta fonder, att ha en åsikt om hur framtiden går. Att så här, nu kommer börsen gå ner, då sätter jag mig i räntefonder. Eller nu byter jag till för att jag tror att Indien kommer gå bättre. Eller nu byter jag till ny teknik. Eller om jag ska göra en förutsägelse nu kring 2023 och lova nästa stora fondkategori kommer att bli AI-fonder. Mm. Liksom.
Whatever that is.
Ja, etc. Och som vi också pratat om, jag tror i avsnitt här om veckan med Jonas om Bär från Opti, så är det ju ofta att missar du, han hade ju någon sån här graf, att om du missar de 10 dagarna med högst avkastning.
Ja, under en lång
tid. Under en 30-årsperiod. Så det kan ju vara så att han bara har missat 10, under de 35 åren har han missat de 10 dagarna med högst avkastning.
Och då
kan du tappa
40% av ens vinst eller vad det var.
Ja, då kan du tappa 1-2% om året i genomsnittsavgift. Och sen kan man säga så här, och det som också är så här, de bästa dagarna hänger ofta ihop, ligger väldigt nära med de sämsta dagarna.
Mm. Så
ofta det som misstaget som sker är ju att man säger, nej men nu tror jag coronakrasch, eller nu tror jag att det är hög inflation, jag tror inte Riksbanken kommer sänka räntan eller höja räntan. Och så håller man på så här. Så att det finns ju en sån här klassisk meme på nätet, du vet så här med en normalfördelningskurva. Och de som är sämst på att investera, de liksom så här, de väljer AP7 Sofa. Så då får de den globala indexfonden med låga avgifter. Ja. Mm. De som är bäst väljer också den globala indexfonden med låga avgifter, för att de vet så här, nej men jag kan inte slå index, det är liksom, jag har bäst odds på att tjäna pengar här. Så att det är så roligt, så de som är sämst och de som är bäst gör ofta samma sak.
Vad menar du med sämst? Alltså de som är mest ointresserade?
De som har minst kunskap.
Ja.
De som har minst kunskap och de som har mest kunskap gör ofta samma sak av helt olika anledningar. Men de hamnar på samma ställe och får samma resultat.
Okej, men om vi går vidare på den här listan, inte lätt att vara småspar, så var det avgifter, underprestation och beteendemisstag.
Ja, så att säga, välj låga avgifter, undvik aktiv förvaltning, det vill säga välj en indexfond, en fondrobot. Liksom, det vill säga köp allt, äg hela höstacken, sitt still i båten. Var oinloggad, oengagerad, ointresserad. Då kommer det gå liksom bäst för dig, tänker jag. Vad du säger, har du zonat ut?
Nej, jag tänker på en nära anhörig som ibland skryter om att hen är inne och tittar på sina fonder. Jag bara, varför gör du det då?
Typ varje dag.
Jag bara, varför?
Ja,
du vet om att du inte ska.
Ja, ja. Bra, så att jag tänker att vi ska liksom avrunda kort här. Så vad är riktmärket för en låg avgift? Jag har liksom historiskt de senaste åren sagt 0,4%. Det är maxet. Jag tycker det håller fortfarande. Vi har en liten utläggning i bonusavsnittet där vi pratar om så här att den nya lagstiftningen gör att fonder nu under 2023 kommer behöva redovisa fler av sina interna avgifter, så det kommer se ut som att fonderna har blivit dyrare, men det har de inte, det är bara att redovisningen är tydligare. Så att jag lämnar reservation, men jag tror fortfarande 0,4% är ett bra riktmärke.
Mm.
Det har varit Pensionsmyndighetens riktmärke också. Nu har Pensionsmyndigheten sänkt sin rekommendation till 0,2%, men då utgår de bara från pensionsuniversumet. Och det är ju lätt att säga 0,2 när man har sagt så här, ni måste ge 50% rabatt på alla fonder som ska vara med i premiepensionen.
Mm.
Jag tycker 0,2% är ett jättebra riktmärke inom premiepensionssystemet. Men 0,2 funkar inte riktigt utanför. Du får inte ihop en portfölj som är global, som är motsvarar hela höstacken för 0,2%. Eller jag har inte lyckats med det i alla fall. Så att jag vidhåller 0,4. Och sen så ha koll på de här runt omkring kostnaderna som vi pratar, skalavgifter, insättningsavgift etc. som man inte bara så här.
Hur kan man få koll på dem? Alltså står de finstilt någonstans måste man ringa och fråga?
Man kan ringa och fråga. Ofta eftersom de flesta har så här tjänstepension, gå och fråga HR-avdelningen. Alltså på liksom personalavdelningen. Eller kontakta liksom bolaget. Så ska de ska ju redovisa detta, och de ska redovisa detta väldigt detaljerat.
Ja.
Där. Men jag ska bara säga så här, ett misstag som kom upp här i en diskussion, för då sa jag så här, låga avgifter är skitviktigt, det är en av de viktigaste faktorerna av Vd-fond. Så var någon som räckte upp handen på en föreläsning och höll ute på ett företag och som sa så här, jag har Avanza Zero, det är väl superbra, den är gratis. Och
då den har jag pratat med en bekant, ja, en vän med.
Ja, mm. Och då var jag så här, nej.
Det är ju bara 30 bolag i den väl?
Ja, exakt. Ja. Så att, kommer ni ihåg när jag väljer fond, så är den så här, är aktiv eller passiv, den ska vara passiv. Sen tittar jag på alltså hur bred är den. Och i världen så finns det 62 000 aktier. Av de här 62 000 börsnoterade aktierna så är det rimligt man kan liksom investera ungefär 10 000 av dem. Köper man en fondrobot eller sätter ihop en bred global indexfond så fångar man ungefär 10 000 av de här bolagen. Ja. Det är ett sjukt koncentrerat högriskbett att säga så här, nej men jag vill inte ha de här 10 000 bolagen, jag vill satsa på 30 bolag på
i det lilla Sverige.
Landet Sverige. Och där ska alla mina pengar ligga. Medan jag är så här, då är man så långt ifrån forskningen man nästan kan komma. Utan forskningen säger så här, äg så mycket som möjligt som är rimligt. Och då kan man fråga sig, men vore inte 60 000 aktier bättre äga än 10 000? Absolut. Problemet är att då blir det så dyrt att köpa de där andra sista aktierna, för de är så små. Alltså du vet, något litet bolag på brasilianska börsen. Yeah. Det går liksom inte att köpa. Så då har man sagt så att den rimligaste balansen är ungefär 10 000 bolag. Det är vad man kan äga. Och köper du en fondrobot, då till exempel Opti eller Lysa, ja då får du ungefär 10 000 bolag. Så din 100-lapp fördelas på 10 000 bolag. Så att ja, avgiften är skitviktig, men trilla inte i fällan på de här nischgrejerna som någon, du vet, Avanza gör så här reklamgrej, så här 0% i avgift men du kan bara sätta in 25 000 och den är bara 30 bolag på en liten börs i Sverige. Så att det är bra att den är gratis, det är kast att den är så nischad. Liksom. Så att det var bara en så här varning. Bra, så att jag tänker nästan så här, vad är nästa steg? Ja men så här, vet, detta är så viktigt med avgifterna att det är nästan så här, tatuera in det, sätta upp en bild, liksom en post-it-lapp eller, nu gick vi från tatuering till post-it-lapp. Men,
ja precis, jag tänkte så, ska du inte, vi har ju en kompis som är en av världens bästa tatuerare, det är bara göra det, John.
Precis.
Så du kan läsa den i spegeln formen, till Johan på ryggen.
Ja. Men så här, räkna själv. Använd den här liksom tumregeln. Alltså så här, avgiften gånger sparhorisonten. Det är så mycket som försvinner.
Mm.
Så att du liksom snabbt kan göra ett överslag på dina fonder. Eller använd vår räknare. Som att du kan jämföra de här fonderna. Det är gratis, det kostar ingenting. Sätter det bara att googla eller kolla i beskrivningen till avgiftet. Och sen vet jag att det är en fråga som många kommer att sitta med nu så här. Jag har de här fonderna, är det värt att byta?
Mm.
Det går inte att säga något så här rakt utan att veta så här, hur ser skatteeffekten ut? Hur ser din ekonomi ut? Vad är dina ekonomiska mål? Men jag skulle säga så här, för de flesta som byter från en dyr fond till en billig fond har gett sig själv bättre odds.
Mm.
Liksom, det är det generella. Och jag brukar säga så här, är man osäker, kontakta en finansiell rådgivare. Vi gör inte finansiell rådgivning, men vi har en lista på finansiella rådgivare. Du kan ställa
som
frågor.
Som är oberoende då?
Ja, precis. Mm. Som tar betalt.
Som inte får betalt för vilken fond
Nej.
De säljer in.
Ja, precis. Så vi har en sån lista på forumet. Och ställ frågan i forumet. Vi har mycket diskussioner och man får mycket hjälp där.
Mm.
Och då är det som vanligt riketsammans.se/forum eller bara gå in på hemsidan, tryck in på forum. Snyggt. Det var egentligen, tänker jag, dagens avsnitt. Vad tar du med dig? Känner du att vi landade det här?
Ja, men det var ju Marcus och Emma där. Det var ju lite så. Alltså, men det är ju så, man är lite dramasökande.
Ja.
Är det inte så?
Ja.
Att om man fipplar för mycket själv med sitt innehav så är det inte superbra även om man har låg avgift generellt. Liksom. Ja.
Nej, men det jag tänker som sista grej är så att man pratar mycket om ekonomi och där finns mycket så här spartips. Och du vet så här, ja, men tanka billigare, så här får du en billigare matkasse, köp rabatt, använd rabattkuponger. Och jag säger all ära, absolut gör det. Men allvarligt talat så här, Marcus och Emma, vi pratar 1,2 miljoner på ett skifte som tar 10 minuter.
Mm.
Alltså så här, avgift, att ha koll på avgifterna är, skulle jag säga, en av de här topp tre viktigaste grejerna. Jag tror Ramit Sethi kallar för det här big wins. Mm. Alltså, vad är storvinsterna? Var får jag mest effekt för minst insatt tid eller engagemang? Ja, men då är det avgifter. Mm. Avgifter.
Men vad tar du med dig då?
Ja, men jag gillar ju alltid när det är så här nyanserna. Och jag gillar den här tumregeln. För jag har liksom inte tänkt på att det är så pass enkel tumregel. Att det är så här, multiplicera avgiften med sparhorisonten så får du hur mycket av liksom totalbeloppet som du ger bort.
Yeah.
Så det gillade jag. Sen får jag också säga, när jag glömde sen när vi pratade om tumregeln. Tumregeln här gäller då liksom att man sätter igång ett sparande och en tidshorisont. Om man har ett månadssparande så blir ju tidshorisonten för varje månadssparande mindre. Så att då ger du ju bort mindre av totalbeloppet. Till synes. Är du med?
Nu ser Nej, jag vet inte vad du menar nu.
Jo, tumregeln gäller att om jag har 100 000 till 0,5% avgift i 10 år, ja, då är det 5%. Jag ger bort 95% för att behålla. Om jag månadssparar under de här 10 åren...
då blir det ju större och större belopp. Ja,
ja. Mm. Så då blir det kanske inte 5%, utan då blir det kanske bara 3,5%. Mm. För att det kompenseras... de här pengarna som har skjutit till.
Ja, okej.
Okay. Ja. Yeah. Så att jag gillade den. Och sen blev jag också förvånad över att det var så sjukt stor skillnad mellan Emma och Marcus. Att de här 2,5%, det gör 5% vinst. Alltså, det tänker man.
Ja, det är bizarrt. Alltså.
Ja. Mm. Bra, så att jag tänker att vi håller där. Mm. Och är det så här, har du en fråga, kommentar, fundering, skriv gärna i forumet. Och naturligtvis stort tack för att du hänger med oss, och hoppas att du är lite inspirerad, lite klokare och lite förbannad. Vi ses.